Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hörrni, jag har gjort en trendspaning via faktiskt L Decoration.
Vad är det?
Det är inte ofta man läser. Jag läser Idun typ oftare.
Ja, Idun.
men i L Decoration så säger de att Josebert Sjöberg är det som gäller.
Gäller överallt eller?
Jag skulle säga överhuvudtaget inredningsmässigt och klädmässigt, färgmässigt, tapetmässigt, you fucking name it.
Hon har ju gjort 1800-talet till färg. Färgfilm igen.
Bara
ja, men alltså, det är ju svartvitt för oss. 1700-talet är färg. Det kan vi acceptera, men 1800-talet är svartvitt och sen kommer färgen smyger in.
Brunt börjar om lite smått.
Ja, just det.
Nej, men framförallt så är hon ju en, som jag ser det, en riktig nytorgshjälte. Young, free and single och lite udda och verkar som att hon har köpt sina kläder på Stadsmissionen. Mm. Eller på Boutique Mobidic.
Ja, exakt. Hon gillar att bli fotograferad.
Ja, och det här är ju det är helt logiskt, för hon växte nämligen upp på Borgmästargatan, precis intill Nytorget. Ja, Staffan dricker tomatjuice.
Ja, Kivix.
Ja, och det,
tack,
vi,
Kivix,
vi är tillbaka i vår drömmarstad.
Ja.
Mysigt.
Mm, det är det verkligen.
Och vi ska prata om en alldeles speciell kvinna.
Ja, vi ska prata om Josebeth Sjöberg heter hon. Hon är en säregen konstnärinna som belyste förindustrialismen i Stockholm, kan man säga.
Mm.
Miljöer, och hon gjorde det på ett sätt som kanske ingen annan har gjort.
Man kan väl även säga att hon var kanske inte egentligen i första hand konstnärinna sin gång, utan det är väl mer i efterhand som man har kunnat betrakta det som hon skapade som någon form av konst. Och för att få rätsida på hur det här egentligen fungerar så har vi faktiskt bjudit in en gäst, nämligen Ernst Billgren.
Ja, hejsan, hejsan.
Trevligt att se dig här.
Ja, här var roligt att komma in i ert kryp in. Man undrar ju, eftersom man bara hör er och inte ser, så undrar man hur ser det ut när ni pratar. Och nu vet jag hur ni ser ut.
Ja, men visst var det ungefär som man kan tänka sig.
Ja, det ser väldigt poddigt ut.
Ja. Vi sitter här vid snedtak på Söders höjder. Inte långt från faktiskt några av de adresser där Josebeth har bott.
Ja, i hjärtat av hennes motiv skulle jag säga.
Ja,
verkligen.
För innan hon då vid 5-årsåldern tror jag flyttade till Borgmästargatan så föddes hon faktiskt bara ett par, ja, max 50 meter härifrån på Tavasgatan.
Mm. Ja.
Dit hon kom att flytta senare i livet. Och många utav hennes, vad säger man, Ernst? Säger man målningar? Det är
ja,
ju akvareller.
Ja, akvareller är ett bra ord. Ja. Hon gjorde ju en del teckningar också. Laveringar och sådär, men hon höll sig undan de stora oljemålningarna, de stora konstnärliga tag. Jag tror inte hon såg det själv som konst.
Kan vi ta in henne bland naivisterna på något sätt?
Hon tillhör utan större krångel naivisterna, absolut, med Lim Johan och de andra sådär. Så och har naturligtvis inte setts som vare sig konst eller intressant förrän en bra bit in på 1900-talet, då vi ser det här på ett annat sätt.
Mm. Hon dog ju 1882.
Ja, det gjorde hon.
Och ensam och bortglömd och av cancer, va, på Grubbens.
Det gjorde hon, precis. Reparbanegatan, alltså Fleminggatan, Sankt Eriks sjukhus.
Jag kan bli lite avundsjuk där, för hon levde precis 1800-talet. Och inte höll på att sladdvar in på 92 år som vi gör. Liksom. Mm. Vi är bara så ena eller andra. Så här. Men hon,
exakt,
från början till slutet nästan. Och det är en spännande period att leva i.
Mm. Det finns ju en bouppteckning efter henne.
Mm.
Och den är ju väldigt så som vi svenskar ofta gör. Vi är ju noggranna och byråkratiska. Så att varenda penal står uppskriven. Förutom just det som hon är känd för, nämligen akvarellerna.
Alltså de testamenterades till en son, till en vän. Till
ja, och då stod ju testamentet lite krimskrams som han då...
Exakt.
Och där i befanns då de här, vad är hundratalet akvareller?
50 eller är det 100?
Ja, jag vet inte om man har alla. Det kan ligga en resväska på någon vind där. Jag tror någon, exakt, får gå upp och titta.
Ja. Hon sparade själv de... Alltså hon började ha gjort ett urval helt enkelt.
Mm. Var det 36 de kom till stans ego? Så att
ja, 36.
Säga?
Ja, då köptes ju in... Alltså först betraktades det väl som rent skräp. Liksom. Men så småningom så köpte ju Stadsmuseet in dem, vad jag förstår, för att de ändå visade miljöer. Väldigt detaljerat, och det hade man glädje utav, och i många fall så är även personer utskrivna vilka det är och så vidare och situationer, men lite senare så hade ju även konsthistorien sin rullande gång framåt, och då dök ju de här naivistiska målarna upp, och då kunde man kanske börja betrakta hennes akvareller på ett med nya ögon.
Hon levde ju 50 år för tidigt. Alltså hade hon bara velat levt lite senare så kom ju de här japanska träsnitten in med den här tekniken med kontur och klara färger som Picasso och alla andra tog till sig och som sen spred sig. Och, ja, Matisse och sekelskift och slutet. Och då hade hon funnits i ett sammanhang där hennes språk hade haft någon som helst poäng även för sin samtid.
Mm.
För jag minns en sak som slog mig direkt när jag började se hennes tavlor här. Det var, för oss som är över 50, Teskedsgummans adventskalender från 1967. Det är ett kök. Gumman står vid bordet, lampan hänger. Det perspektivet är av underordnad betydelse. Det är noggrant färgglatt. Och jag tänker hela tiden på den.
Ja, det är ju en dokumentation av hur det såg ut. Och som det är det ju verkligen värdefullt.
Mm.
Sen perspektiv behöver man ju inte dokumentera. För det vet ju alla hur det ser ut ändå.
Exakt.
Och sen tror jag man måste någonstans nämna att hon var ju så oerhört ful.
Ja, det står... Alltså...
Att det måste ju vara motorn i alltihop.
Ja, saken är den att man reagerar verkligen på att det står så. Hon beskrivs som en ful borgarflicka utan frihet. Hennes
mamma alltså tyckte hon var ful redan,
ja,
som barn.
Exakt. Och mamman låg och läste såna här fransyska romaner och hade nog med det. Och pappan var inte hemma, så liksom pyssla med sin musik i och för sig. Det var ju åldrade föräldrar.
Ja, men jag vill ändå lägga in en liten protest här. Därför att dels är begreppet ful lite svajigt. Därför att det kommer och går med ideal för utseenden. Och för andra så tror jag att hennes historieskrivning kom igång sådär på 40, 50, 60-talet. När man då drog någon slags slutsats att hon var ensam hela livet.
Mm.
Och varför var det? Jo, kanske för att hon var så himla ful.
Mm.
Men det var nog en kvinnofälla också, var det att hon måste ta hand om sin... De var ju föräldralösa, någorlunda unga och så här. Och hon tog hand om sin bror, vad jag förstår. Eller?
Hon hushållade hos honom.
Ja. Mm. Och då är det inte så lätt att gifta sig om man ska steka plättar hela dagarna till någon... bror som ska komma.
Står med plättlar. Nej.
Nej.
Så det kan ju vara, du kan ha rätt att inte bara den här hiskliga fulheten då.
Det är väl ett genomgående tema i alla fall att hon är ganska ensam.
Hon är ensam.
Hon har ju uppenbarligen tid till att pyssla med sitt lilla rum och sina små målningar. Men det är inte första gången som en konstnär är ensam. Utan det är ju närmast en förutsättning för att vara den iakttagande flugan på väggen.
Den sista landladyn hon hade beskrev henne som för det första ståtlig och elegant och så vidare. Och nästan underförstått vacker, tycker jag.
Vi kan hoppa direkt från den sista landladyn till den första.
Ja, det kan vi göra.
Därför att det är ju lite spännande med den här sjökaptenen Rydell,
ja,
som ärver hennes målningar. Teckningar, akvareller. Därför att han bodde ju tillsammans med henne, för hon flyttade in där hos sin väninna på Pilgatan.
Just det.
Hem nummer 1 av 12.
Och då menar du Söder, får du nästan förtydliga.
Det är det som är så intressant här. I vanlig ordning så byter ju gatorna namn och med jämna mellanrum. Och Pilgatan var ju en del av det som vi idag kallar för Folkungagatan.
Det stämmer. Pilgatan 28 var adressen.
Mm.
Året var 1838.
Mm.
Och släktaren Rydell var landladyn.
Vi kan väl slå fast att de flesta av hennes akvareller föreställer ett rum.
Ja, det finns ju några kyrkogårdar, tror jag.
Och det finns ju fina utsikter och sådär, ja, också. Men det som är genomgående är att hon målar ju av varenda hem som hon bor i. Och eftersom hon hela tiden är inhyrd i oftast enrummare, så blir det ju ett rum. Och det här är ju små rum egentligen, men utifrån hennes perspektiv så kan det se ut som stora hallar ibland.
Mm.
Men det är, man bör också notera att det här med ett hem, att inreda ett hem, ha möbler och tapeter och så vidare, det var en relativt ny grej i början på 1800-talet.
Mm.
Nog hade man jobbat inom sådana termer kanske i de kungliga världarna och sådär.
Mm, ja,
men för vanligt folk. Och i den lägre medelklassen som hon hörde till.
Ja, det var ju just det att hon kunde ha några fina möbler, fast hon egentligen var inte fattig men ändå lite på gränsen där, va?
Mm.
Så var hon nog väldigt stolt och glad över sina...
Det blev ju populärt vid den här tiden att måla just rumsmiljöer.
Mm.
Och det finns ju en bok som är fantastiskt beskriver mamsellens liv, som är gjord av Hans Öjmyr. Och där har han varit lite detektiv och kommit fram till att det är faktiskt en specifik bild som hon kan ha sett, som är gjord av Johan Gustav Köhler. Där man väldigt tydligt ser så att säga idén till vad det är hon vill åstadkomma.
Det är ju en välkänd målning, och det är ju en hel genre som strålar tillbaka till nordeuropeisk måleri. Mm. Längre tillbaka.
Ja, man kallar det för simmermålningar.
Ja, och där finns ju antydan till de här överdrivna perspektiven också. Som exakt. Man fastar på. Mm.
Simmer betyder ju då rum på tyska. Och så att det är en ganska enkel förklaring av vad de här målningarna går ut på. Men det som är, tycker jag, är den stora skillnaden då mellan... Här har vi ju på samma sätt... Vi har soffan, vi har den lilla gitarren, vi har de stolarna och ett relativt litet rum. Och perspektivet är i stort sett detsamma, bara att den här killen har ju så att säga gått konstskolan.
Ja, kan måla. Och då finns det en logik i här. Till exempel ser man ju skuggorna från borden, går ju framåt. På henne så går ju skuggorna från helt andra håll.
Ja, då går, det blir tokigt.
Ja, oavsett var ljuset kommer ifrån. Så, och att det finns, alla de här punkterna strålar ju samman en punkt i mitten. Och det gör absolut inte hennes.
Nej.
Det var så rent allting. Och friska färger och...
Ja, så. Nej, men det är naturligtvis amatörens signum att man inte tittar på färgen utan man läser vad det står på tuben.
Mm, okay.
Och står det då rätt och man ser att väggen är röd, så tar man då den färgen, så att säga. Mm. Det är först senare som vi lägger oftast modernistiska aspekter på hennes färg och kubistiska uppfattning och rum och sådär.
Uh-huh.
Den kvaliteten fanns ju inte riktigt då.
Nej.
Men vi kan ju uppskatta det på ett annat sätt, och det skulle vara trevligt för henne att resa hit till vår tid, tror jag, att få se våra reaktioner, och jag tror att de professorer från den tiden skulle också följa med, de skulle inte förstå någonting.
Nej.
Nej.
Man kanske inte ska överdriva heller hennes konstnärskap. Det är 50 akvareller, 2 timmar styck, det blir 100 timmar konstnärskap på ett helt liv.
Aha.
Jag tror inte det dominerade hennes tillvaro, även om vi idag ser det som ett tydligt uttryck. Hon höll på med musik och broderi och massa saker. Det här var nog ett litet inslag i någonting som...
Ett annat konstnärligt utlopp var ju att hon färglade i böcker. Och sen trycker på Mäster Samuelsgatan.
Eller var inte det ett jobb hon hade?
Det var ett jobb alltså.
Ett litet extra knäck.
Ja, ett knäck.
Men jag vill ändå protestera mot de här 2 timmarna per akvarell. Därför att Ernst, du utgår kanske ifrån hur du jobbar. Och med all respekt inför mästarens hand, så tycker jag mig nog ändå kunna läsa ur hennes pillerier att det kan mycket väl ha tagit en vecka eller två.
Oj, ja. Okay. Ja. Men hon levde länge.
Ja. Nu när hon då flyttar till nästa adress. Det blir en början på en lång odyssé utav flyttande, framförallt på Södermalm.
Alltså här står det att hon bodde på Maria Högbergsgata 60, 47-55.
Mm.
I don't buy that. Men det är ju mitt scoop här. Dagens scoop. Hon bodde på Östermalm också.
Det gjorde hon.
Grev Magnigatan 1, år 1853. Är hon listad i min adresskalender? Alltså. Hon var en söderböna och så att det är verkligen en parentes.
Men hon gjorde ingen akvarell därifrån. Därför det har dolts genom alla dessa år.
Det är nog sant alltså, precis.
Ah.
Det kom inget ur penseln där. Jag tror att hon måste ha gjort något. Ja,
hon gjorde ett mellanspel där på Grevmagnegatan.
Ja, eller så är det någon med
samma. Hur vanligt var namnet?
Sjöberg fanns det väl, nu kommer jag inte ihåg, men det fanns en radda på 15. Det var rätt mycket för det var den tiden.
Men förnamnet är ovanligt.
Tre initialer stämde. Alltså alla tre.
Oj.
Hon hette ju nämligen Josabeth Fredrika Paulina Sjöberg. Och det står JFP i någon ordning.
Aha.
Och så Sjöberg.
Men det kan vara Josef Filip...
Paul.
Ja, fast det är inte stor chans.
Nej. Det kan vara det. Så att jag ska...
Nej, jag tror att det stämmer där. Och jag tror även, mina herrar, att det gott och väl kan ha funnits anledning för henne att mörka vissa flyttar hon gjorde.
Mm.
Alltså om man tittar på varför flyttar man så här ofta. Bara det är ju rätt.
Jag tänkte, du som vet allt, varför flyttar hon så ofta?
Jag kan faktiskt tänka mig att det berodde på att hennes värdar blev lite misstänksamma. Kanske även grannarna. Därför att inte helt sällan på de här akvarellerna så tar hon ju emot herrbesök.
Ja.
Och däribland, just när hon går, så småningom kommer till Tavasgatan 13, så ligger precis här vid hörnet igen. Hon återkommer alltså till Tavasgatan, här vid Blecktorns gränd, trappa ner. Så finns det ju en känd akvarell där hon tar emot Ferdinand Tholin.
Ferdinand Tholin var konstnär och journalist och en jäkligt bra konstnär har jag fått en känsla av.
Mm.
Alltså otroligt vass. Och han var...
Du har sett fler av hans verk. Det hoppas jag att du förstår.
Ja, alltså jag har ju sett den här som handlar om den här kastpenningen. Bråket kring Karl XIV Johans kröning 1800... Nej, hans begravning 1844.
Just det, han har gjort flera. Han har gjort Brunkebergs torg och han har gjort någon interiör från Operakällan som det faktiskt blev lite skandal kring. Låt oss stanna vid Ferdinand Tholin.
Det gör vi.
Därför att Ferdinand Tholin var en rätt kul kille som även figurerade som uppfinnare.
Han gjorde flygmaskinen med slagvingar. Han tog patent på den. Han var ju vår första flygtekniker.
Ja.
Nu viftar jag med armarna som alla, hoppas jag förstår. Och han var ju helt enkelt superegensinnig.
Ja, en renässansmänniska skulle man kunna säga.
Ja, och en riktig republikan. Och han kämpade emot överhögheten.
Mm.
Och var modig. Han var så modig att han pekade ut Claes Christer Horn och av Robsham, två stycken viktiga betydelsefulla personer i Stockholm. I en bok som hette Hjälpreda för lånsökande så pekar han ut dem som ockrare.
Ja, som oftast mindre bemedlade människor hamnade i klorna på.
Ja.
Den tidens sms-lån då helt enkelt.
Ja, och framförallt den tidens någon slags Facebook-skandal. Ja. Därför att det var ju idel människor som pekades ut. Och för att förtydliga det hela så hade han på försättsbladet gjort en illustration av en burk med blodiglar.
Mm-hmm.
Och då liksom Horn och sånt, det är ju fina familjer, det är inte vilka som helst.
Nej,
Robson
var ju... Ja, det här kom ju så småningom leda till att han var tvungen att gå i landsflykt.
Ja. Tyskland, sen Genève i Schweiz där han ju sedermera dog. Men han hängde alltid i Josabeth Sjöbergs rum.
Ja, det måste ha varit en crush.
Ja, det måste ha varit en crush, Tholin.
Mm.
Alltså man får en känsla av att han har inspirerat henne till att titta dig omkring och se, vad ser du? Måla av det. Jag tror att han peppade henne att göra det här som hon gjorde. Får man en känsla av. Han var säkert en kraftfull person. Han var 37 år, hon var lite yngre. Och han hade någon påverkan på henne.
Men de var alltså mer än vänner?
Man har en känsla av det.
Det finns väl vissa anledningar att tänka sig att hon åtminstone ville det. Mm. Men det finns ju också, om man nu ska läsa in symbolik i de här akvarellerna, så kan man ju tydligt se på vid något tillfälle, till exempel, så inför hans tavla så klär hon av sig och såna här saker.
Aha.
Och när han är på besök där så kan man titta noga och se att han har med sig en av sina litografier som han gör då till en teaterföreställning.
Okay.
Om det är Ringande Notre Dame eller något sådär, som hon då färglade. Så de jobbade även ihop.
Okay. Men Ernst Tholin, hur pass erkänd är han? Är han någon det talas om?
Han är erkänd, respekterad och bortglömd, skulle jag säga. Okay. Det är väl i den kombinationen. Det är väl ingen som man talar om dagligdags på konstskolor och...
Här på, i våra drömmars stad talar vi ofta om honom. Alltså, tänk på den här fina litografin på gamla Riddarhusbron. Mm. Palmstedts gamla broder.
Är det han?
Det är Tholin som har gjort den.
Då förstår jag.
Mm.
Och på Brönkebergs hotell.
Men även på Operakällan. Och där, som sagt, Operakällan litografin blev en skandal kring. Därför att det var ju många av de här lite finare personerna som ogärna ville förekomma i den här källarmiljön och hänget. Mm. Så att den drogs in och blev väldigt fort enormt sällsynt. Så redan i Claes Lundins, de här gamla Stockholmböckerna och så vidare, så talas det om att det bara finns två exitar där.
Men jag tror inte det är hans fel, utan 1800-talskonst överhuvudtaget har ju setts sen modernismen med liksom inte blida ögon. Och därför är det ju tips till lyssnarna att springa och köp 1800-talskonst av Marcus Larsson och hela gänget. För att det kommer uppmärksammas och tas till hjärtat inom kort och priserna kommer rusa.
Mm.
Det var tips. Ja. För när jag går in på mamsellens förljugenhet.
Det ser vi fram emot att du leder oss in i.
Led oss in, Ernst.
Nej, men alltså om vi talar om Stockholm, 1800-tal, så händer det ju väldigt mycket där. Och järnvägen dras ju in och liksom det är industrier. Och, men en promenad genom söder, det skulle inte jag göra utan ansiktsmask på den tiden. Det var det. Men hennes bilder, det är ju bara liksom rosenrätt och gulligt och sådär. Det finns ju inte... med någonting av den här svarta pulsen och maskinen och sådär. Man har verkligen valt ut bara den här lilla inre världen. Och det kanske det var ett sätt att bygga sitt eget dockskåp på, att man ville utestänga.
Jag tycker det är en otroligt intressant iakttagelse. Man får inte glömma att det här är ju en slags revolutionernas tid också. Mm. Vi har Kusenstobbska upp kravallerna på 1830-1838.
Mm.
Men även 1848 brakade det ju loss igen.
Mm.
Så att det var mycket som hängde i luften och folk levde ju enormt fattigt.
Ja.
Det är väl något gäng från barn som dyker upp på en av hennes akvareller från något fattig hem. Det är i stort sett det enda. I övrigt så är det en tant Grön och tant Gredlin tillvaro. Som mamsellen tultar fram i.
Mamsellen, de målningarna som är väldigt Elsebeskov-aktiga. Alltså om man säger Elsebeskov hade ju som förebilder någon sorts fastrar eller sånt där. Som levde på 1840-talet. Då det var lite, kanske var lite sådär rosenrött och puttinött rent. På gränsen till, onekligen. Som du säger, Ernst. Alltså visst fasen måste det här vara någon sorts idealisering.
Mm. Ja, hur som helst så undvek hon ju allt annat väldigt nogsamt.
Mm.
Man tycker att borde ha smygit sig in något dammmål någonstans.
Ja, men jag tycker nog ändå att det gör det. Därför att hon
ja, den där bilden när hon sopar, tänker du på?
Ja. Nej, men värre upp faktiskt. Därför att det kommer visa sig att mamsellen målar blodigare än vad du ens har funderat på, Ernst. Jag tänker på när hon träffar doktor Levin.
Ja.
Som ju är fattigläkare här uppe på Maria.
1850.
Ja, och så småningom så gör ju då, eftersom vi pratar om det här nu, så gör hon ju en bröstoperation.
En bröstböld.
Ja, hon har någon form av bröstböld som hon är och tar bort då, låter Levin skära ut. Och tittar man närmare på den bilden så är det ju rena blodbadet faktiskt.
Ja, fast på ett tantgrön och tantbrun sätt ändå.
Ja.
Det är ju ingen skräck.
Nej. Tar en närmare titt på den här killen. Nog smyger sig lite skräck.
Ja, men han skulle kunna äta smultron lite slarvigt.
Alltså Levin framställs som en smultronätare. Ja. När han själva gjorde en otroligt allvarlig operation. Som det lär ha stängt blod. Alltså.
De sitter bekvämt i varsin fåtölj. Ja. Och han lutar sig vänligt fram då för att skära ut bitar av henne då.
Ja.
Ja, jag måste säga att jag håller inte riktigt mer. Och för att lyssnarna ska komma in i det här så kan ni faktiskt titta på bilder. Det klarar man nämligen av i dagens podcast. Och där kan ni ju faktiskt avgöra själva. Maila gärna in och berätta. Jag vet i alla fall att alltså, det här låg den här på Götgatan, den här mottagen.
Götgatan 14. Ja. Denna Levin ägde en fastighet på Götgatan 9 som till en Maria församling. Och då tänker jag så här, vänta nu. Det är jättemånga så här, en läkare eller en med ett lite enklare yrke också som äger fastigheter. Men vad var det för några fastigheter den här tiden? Jo, då tänker jag att det är så viktigt att nämna att fastigheter, hur Stockholm såg ut, var ju just, ser ut som gamla staden i Strängnäs. Det är litet mysigt hus, staket. Och bakom staketen är det trädgårdar. Och så såg det ut för det mesta på Södermalm.
Mm, man kan också tänka sig att i den mån de hade stenhus så var det tvåvåningshus. Väldigt, vi har en stump här nere på Brännkyrkagatan som mellan Bellmansgatan och just Bläcktornsgränd som är väldigt signifikativt för det mellersta 1800-talet.
Fast när du säger söder, då menar ni liksom typ Slussen och några små kvarter därifrån. För största delen var ju ingenting. Eller åkrar och...
Jo, men alltså du har ju rätt där. För titta, det finns en akvarell hon gjorde, Josabeth, där man ser, det var från Högbergsgatan mot, så att säga, Zinkensdamm. Mm. Där ser man verkligen det här att, shit, det är åkrar och alltså kring Sjönfatburen. Egentligen var det ju bara, om man säger kring Götgatan hela vägen in i kaklet till Skanstull, just kring en huvudgata, där kunde det vara hus och staket.
Mm.
Alltså vid sidan om.
Göta landsväg och sen gamla vana och så har man lagt husen längs.
Och därför var det nog ingen slump att Krukmakargatan på den tiden kallades för Gröna gatan.
Ja, nej.
För dit flyttade hon ju också så småningom.
Det gjorde hon för att Krukmakargatan hade nämligen en farbror på adress nummer 5 Krukmakargatan, eller Gröna gatan då. Som heter Blomqvist. Och han var, håll i er, sirapskokare. How about that?
Och där blev hon inte kvar så länge heller.
Nej.
Men, är det också för herrbekanta då?
Alltså, eller? Ideligen kommer de här herrbekanta och knackar på dörren. Det är ju liksom...
Antyder du att hon var liksom professionell på något vis?
Nej, det var hon inte. Hon levde livet. Hon var... En modern kvinna, tror jag.
Ja, alltså, jag skulle snarare säga så faktiskt.
Ja.
Det kan tyckas märkligt idag, men på den tiden så var man ju tvungen att hålla allahanda små dejter rätt hemliga.
Mm.
Och började någon fatta misstankar mot att man var liksom lite promiskuös eller något liknande så åkte man ju ut. Och det gjorde ju uppenbarligen hon. Ja.
Men ogift med Stockholmsäktenskap och sådana, vilken period var det?
Jag skulle säga att det kom under den här tiden ungefär.
Ja. I hennes ungdomsår, alltså fram till hon var 30, då hade ju liksom inte Fredrika Bremer hunnit ifrågasätta kvinnans omyndighet och så vidare. Så att då hade man ju bara två jobb som ogift. Och det var antingen guvernant eller hushållerska.
Mm.
Eller alltså lärare eller hemhjälp.
Mm.
That's it, oavsett om man kom från hyfsat bra familj. Men sen så 1858, då fick man till rättslig instans begära att bli myndig efter 25 som kvinna.
Mm.
Och 63 så blev man det när man var 25. 1863.
Innebar det någon skillnad för henne då? Eller?
Att nej, gifta okay. sig var ju likställt med att omyndigförklara som du var en kvinna.
Ja, det är sant.
Men vad det gäller arbetande så kom ju hennes lilla gitarr väl till pass. Som dyker upp med jämna mellanrum, för att inte säga så gott som alla hennes rumsskildringar. Hon har en sån där liten, jag har försökt titta nära på halshuvudet om det kan tänkas stå Levin där. Man blir så sugen på att det ska vara något sånt. Men det här är nog före Levins dagar. Men det är en liten sån fin frälsningsarmé liknande.
Som är smalare alltså i kroppen, så att säga. Och,
nu vet jag inte hur mycket man ska lita på hennes proportioner.
Det är ju just det är en intressant aspekt. Men att hon kan ha haft en jättestor Martin.
Ja, liksom, jag skulle inte...
Och det är ju grundat, det står ju S 1839 och sånt där på Martin. Så det kan ju vara...
Tvåhalsad SG.
Ja, det kan vara.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which... is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hon hade någon elev.
Mm.
Och han hette någon sånt där John Edholm. Det lät som någon gitarrist i Europe eller något sånt där, tyckte jag. Jag tänkte liksom, han, det lät som modernt.
Mm.
Och så finns det en akvarell då han sitter och får sin lektion av henne.
Ja, men den lilla akvarellen är gjord på Högbergsgatan. Och det är faktiskt det enda huset som står kvar idag. På den tiden hette det Maria Högbergsgata. Men idag om du kliver ner alltså Götgatan i korsningen Högbergsgatan så kommer du ju hitta ett stort orange putsat stenhus strax in till en kyrka som ligger där. Och i det stenhuset så ligger även byggfabriken där man kan inhandla såna här beslag och handtag och gammeldags antikliknande kontakter. Och det är ju lämpligt därför att på vinden där bodde hon i då ett rum som står så gott som oanvänt sedan dess.
Nej.
Och jag är otroligt avundsjuk på den här Hans Öjmyr som har skrivit den här fina boken. Därför att han har ju varit uppe i rummet.
Oj.
Och det gillar man ju.
Ja.
Därför har hon även gjort den mest enastående utsikt. Det är inte så lätt att förstå att man vid... Det är lite gyttrigt söderläge där.
Mm.
Men hon såg ju både Riddarholmskyrkan med sitt Oj. Nya torn och även upp mot Mossbacke och de här taken där det fanns den här optiska telegrafen.
Mm.
Och man ser unionsflaggan vaja en bit bort, så att det är en mängd olika symboler som visar var någonstans vi befinner oss i tiden.
För det är så kul för att den är gjord typ början på 60-talet. Och 60-talet är numera 1860-talet, okej.
Okay. Mm.
Och då, alltså Mosebacke brand var 1857. Då brann ju teatern och andra byggnader kring, tror jag.
Mm.
Och man ser alltså byggnadsställningar i hennes akvarell. Ah, så noggrann var hon.
Mm.
Så där tycker jag att man ser ett bevis på att okej, okay, vi tror på henne. Inte tänka på något annat.
Då vill jag ändå lägga till faktiskt här att det kan mycket väl ha varit så att hon gjorde den akvarellen senare. Ah, och varför ritar man då dit byggnadsställningar och gubbar? Jo, för att visa när det var man bodde där.
Stämmer.
Så att det är, om man tittar lite närmare på hennes verk så dräller det ut av sådana små meddelanden till eftervärlden. Det får mig att tänka att var det här kanske inte bara en förstörelse? Var det i själva verket kanske brev till oss i eftervärlden en form av dagbok?
Det är där hon klagar på att hon är ogift och sådär.
Nej, men hon brukar ju skriva bak på akvarellerna eller vid sidan av. Ja, så skriver hon små kommentarer, ofta vilka som befinner sig på bilden och eller andra mera triviala informationsmeddelanden. Men någonstans, som du säger, så hade hon uttryckt sig lite småaktigt om någon kvinna som hade blivit gift.
Ja, och här går jag ensam. Ja. Det var
något att det hållet. Och det kan ju verkligen ha spett på den här idén om henne som ofrivilligt ensam.
Ja, för att den sista världen hon hade, hon konstaterade att hon var ensam, talade med ingen och var ståtlig och vacker. I princip.
Antingen så var hon ståtlig, vacker eller jätteful och så levde hon livet där eller var fullkomligt ensam. Ja, för det har ju ringat in det. Eller?
Ja, men hon sa ståtlig och hon sa kanske inte vacker.
Okay, men den sista
mellan raden har läst det.
Värdinnan är det du pratar om.
Ja.
Ja. De var ju lite i luven på varandra, vill jag minnas.
Ja.
För det är en tydlig skildring av hur de grälar. Och en tillhörande bild som föreställer hur hon kommer med en karamellstrut för att försonas. Det vet man ju att en karamellstrut funkar ju alltid.
Absolut.
Ja. Men det där tomma rummet, är det ett framtida Mamsellmuseum då, eller?
Oklart. Jag tror inte att det tomma rummet är mycket större än 8 kvadrat.
Men med den lilla produktionen...
Ja. Ja, exakt.
Jag måste berätta lite grann om bröderna Momma. Mm. Har ni koll på bröderna Momma?
Momma låter Kiruna för mig.
Ja, det är faktiskt holländskt. Det är holländskt. Men Momma, du har helt rätt så tillvida att de hängde ju där. Det var 2 bröder Momma som kom från Holland. Abraham och Jakob. Mm. Och de kom hit på 1640-talet och gjorde superbusiness. Bland annat genom att bygga fartyg. Det var något sådär, de slapp en massa skattepengar om man byggde i Jakobstad i Finland. Jakobstad, som vi har lärt oss sedan tidigare, att det är ju döpt efter Jakob de la Garde. Men de gjorde stora affärer och fick då möjlighet dessutom att bryta mynt, alltså bryta koppar till mynt uppe i Svappavaara. Och där kommer vi, inte till Kiruna, men i alla fall till Tornedalen.
Mm. Det finns en känd polett som är därifrån som ofta går väldigt högt på auktioner.
Är den från 1600-talet eller?
Ja, jag tror det. Lite osäker, men just Svappavaara och... Det präglades mynt i hus och massa små orter högst upp i Sverige också, i Kängis, va?
Mm.
Och det var ju Mommas...
Och det som är intressant med de här killarna det är att de blev ju alltså adlade för sina insatser uppe i norra Sverige och kom att heta Renstjärna.
Aha.
Och nu kanske ni förstår vart jag syftar till.
Renstjärnsgatan.
Jajamensan.
Eller Mommagatan, som vi säger.
Vi som verkligen vill
liksom... Ja, men det tog det intressera dig, Ernst, därför att det finns en Ernstdalsmålning som visar en av de här brorsorna i full fart i någon släde dragen utav en ren.
En välkänd målning.
Och man kan ju nästan undra, var kom först målningen eller det vackra efternamnet? Det är ju tänkbart att det har gått hand i hand i alla fall. Mm. Men och Renstjärna känner vi också igen från Årstafrun. Mm. Och Märtas, det här var alltså Märtas farfars farfar.
Ja.
Så att det var de som kom att ge namn till Renskärns gata, där faktiskt mamsellen då bodde inte mindre än 3 gånger, tror jag, utav sina 12 Södermalmsadresser.
Det är riktigt, hon bollade tillbaka till den här Renskärns gata 17. Och då får vi ju inte glömma att den inte var genomsprängd. Vi är så vana med att kunna åka tvåan upp där.
Mm.
Men det är ju klippvägar onekligen.
Ja, Renskärnars gränd heter det då.
Ja, det heter det.
Mm.
Och förresten borde man fylla igen Hornsgatan här så att Maria kyrka hänger ihop med den här sidan, så att man lätt kan gå som man gjorde förut.
Det vore trevligt.
Otroligt god idé. Jag är ledig vecka 24.
Ja, men spårvagnarna orkar ju upp där nu för tiden. Det finns ingen orsak att ha den här graven som går där.
Ja, men och Hornskroken tycker jag, medan vi ändå är i farten. Gräv upp fatbursskärm.
Men alltså, jag skulle vilja prata om tandpetaren som faktiskt var med på hennes akvarell.
Är det sant?
Ja, Josabeth målar ju i trädgården vid Renskärnsgatan nuvarande.
Mm.
Och med på hennes akvarell är hovtandläkaren Dubost. Hans utsiktstorn 18 meter högt. Mm-hmm. Som han byggde på sina ägor Lilla Ersta. 1827 byggde han det. Och arkitekten var ingen mindre än Fredrik Blom. Denna tornbyggare. Han byggde ju borgen på Gärdet och han byggde kastellet på Katellholmen. Han är ju känd för mycket förstås. Men alltså, den här kallades Dubosts kolonn och Ersta pelar, och den stod...
Men kallades den även för tandpetaren?
Ja, alltså, som du har sagt, Ville, en gång, folkets humor vinner alltid över kartritarnas
För det är ju en ganska penna. Förklenande benämning av hans ståtliga ton, ja. Får man väl lov att säga.
Ja, det är det verkligen.
Så småningom plötsligt så stod det taffelpiano.
Ja, hon fick pengar, va?
Ja, det var väl ett arv som trillade in, faktiskt flera,
ja.
Vid olika tillfällen.
Ett på 333 riksdaler och ett på 2000.
Men alltså, mor och far var ju döda sedan gammalt.
Mm.
Ja. Men, där fanns det skulder.
Ja, just det. Som brorsan fick jobba av.
Nej, men hon ärvde utav anhöriga och även bekanta faktiskt.
Ja.
Och de pengarna kunde hon då använda för att skaffa sig ett ordentligt taffelpiano.
Mm.
Men även finns det vissa teorier som pekar på att hon kan börja ta konstlektioner. Därför att småningom så blir faktiskt perspektiven en smula skickligare utförda.
Ja.
Och det börjar dyka upp skuggor som pekar åt rätt riktning och sånt där. Sånt som man lär sig utav någon, kanske Tolin. Men det är ju...
Det fanns nog mängder av folk som hon kunde... Jag tror inte att hon skulle accepteras av någon professor vid akademin eller något sånt där som elev. Det tror jag inte.
För de skrev ju nedlåtande som... Man sa mamsellmåleri och hennes lilla värld och så vidare.
Va? Vad liten du är. Du är ju lika liten som jag, som en tesked.
Ja, du sa inte bli rädd. Ja, det händer då och då att jag blir det, ser du. Det är inget att göra åt det.
Och hon använde också vissa delar av pengarna till att börja plåta sig själv.
Mm. Hon gjorde det. Hon gick till fotograferna.
Och där kan man ju också se att hon gör ju sig fin på bilderna med samma klänningar som hon har låtit avbilda sig själv då när hon har målat.
Mm. Hon brydde sig om sig själv.
Mm.
Alltså. Och hon ser verkligen läcker ut, tycker jag.
Ja, och det är ju många foton. Alltså. Hon blir låta en gång i veckan och la mer tid på det än sina akvareller. Va? Mm.
Ja, alltså, bara för att inte glömma bort att det var ju faktiskt många som gjorde så. Att man tog foto, det var ju den tidens Facebook, att man skulle ta en bild på sig som man då lämnade som visitkort.
Mm.
Det var alltså vanligt att det stod en skål i tamburen där alla la sina små foton på sig själva.
Mm.
Därav ordet visitkort och att gå på visit och sådär.
Ja, ja, okej. Okay. En sak som Sjöberg gjorde som inte många andra gjorde, vilket jag tror lyfte henne. Hon målade miljöer som ingen annan gick in och målade i. Alltså borgerskapets änkehus, drottninghuset, alltså ålderdomshem, servicehus numera.
Ja, Sabbatsberg, brunnsdrickandet där. Ja. Det var vardagsmiljöer och det kunde faktiskt räcka med hennes egna rum. Ja. Det var ju ingen annan som målade sådana rum. Och hos min farmor när jag var liten så hittade jag fotoalbum. Och det var några album som faktiskt mer än de andra semesterbilderna fångade mitt intresse. Och då var det sida upp och sida ner med rum. Okay. Från alla olika vinklar så var det rum från ställen där de hade bott. Inga personer, ingenting. Bara rum. Och då fick jag förklarat för mig att det där ibland gjordes i försäkringssyfte. Han helt enkelt tog foton på allt man hade, för att om alltihopa skulle brinna ner så hade man ju då någonting att visa upp att det här var det vi hade.
Det finns ju ett värde då efteråt att hon har dokumenterat de här miljöerna, och då skulle man kunna uppmana lyssnarna att själva dokumentera. Och det handlar ju inte om konstnärlig liksom ekvilibrism och sånt, utan det kan bli väldigt värdefullt framöver om folk slår sig ner, för att en kamera kan ju aldrig riktigt fånga både hur det ser ut plus vad liksom den som gjorde det kände.
Nej.
Och tänk om vikingarna hade tecknat av sina långhus och sådär. Vad spännande det har varit att kika på dem.
Ja, verkligen alltså. Mm.
Jo, men, och den som lever i sin egen tid tror aldrig att just den är spännande. Men det är den. Den kommer åtminstone bli det. Så oavsett om ni gör det av försäkringsskäl eller inte, så avbilda era rum.
Ja, fast rita inte dit extra guldtackor och sånt alltså, för det ser de igenom.
Men rita gärna dit Ferdinand Solin.
Ja, exakt.
Men hon slutade ju sina dagar där på Grubbens.
Mm.
Och det var ju...
Men hon satte då? Så var därför hon var där?
Nej, det är lite märkligt därför att hon hade ju vissa tillgångar. Så att man har undrat över varför hon då lades in på ett ställe som var så utpräglat till för medellösa människor. Men hon var kanske så pass dålig då, och sen var det väl eventuellt någon fordringsägare som tyckte att de skulle ha kapitalet. Jag vet faktiskt inte. Det enda jag kan komma med vad det gäller Grubbens, det är den informationen att det låg där borta vid Sankt Eriks sjukhus.
Ja,
ungefär. Och att min syster bor där nu för tiden på någonting som heter Grubbens gränd.
Aha, ja, det är nybyggda saker där.
Ja, och vad ännu intressantare är att innan de byggde den här fattiginrättningen så låg det någonting som heter Grubbens trädgård där. Hela egendomen tillhörde ju någon som hette Af Grubbens. Mm. Och då förde de Tivoli där.
Aha.
Mm. Slut på 1700-talet.
Aha.
När du säger Tivoli 1700-tal, då tänker jag på Gröna Lund, men det kan inte stämma.
Jo, de hade en enorm bergdalbana. Alltså.
Fritt fall för valfri person.
Ja, nej men kanske det var
krogar,
någon liten karusell och någon gunga och sådär. Ja. Mer åt det hållet.
Finns det kvar hennes attiraljer och penslar och sånt där?
Det vet du fasen, ja.
Jag tror inte det. Eftersom man inte förstod att uppskatta det hon gjorde vid arvsskiftet, så är det tämligen troligt att grejerna kan ha försvunnit.
Ja.
Men vi förstår ju bättre att uppskatta det idag. Ja. Hon har ju till och med fått sina egna trappor.
Just det. Ernst, du har gått i dem.
Ja, jag har gått i den där Stigberget.
Är det upp till Norska kyrkan alltså? Där den ligger nu.
Ja, men precis så är det.
Typ. Ja. Just det.
Mamsell Sjöbergs trappor heter de, helt enkelt.
Ja. Mm.
Jag vill minnas att de är 70 steg.
Är de 70 steg?
Ja, de är 70 steg.
Vad underbart.
Och för kalenderbitaren så kan jag informera om att hela trappstegen är uppdelad i olika sektioner.
Hon vart ju också 70 år, va?
Ja, prick va?
Ja, så det är ett steg per år.
Ja, och om man då tittar på de här sektionerna så är alltså hennes ålder... Det först är det 21 steg och sen är det 13 steg, 17 steg, 7 steg och slutligen 12 steg. Och det här är telefonnumret till Satan. Men för att då närma sig slutet på det här så vill jag verkligen lyfta fram en av de sista akvarellerna här när hon återvänder upp hit till Bläcktorns gränd. Alldeles här runt om hörnet, tyvärr så står ju inte de här husen kvar. Det är förskräckligt sorgligt, men det finns dels en vinterutsikt som faktiskt är oerhört vacker tycker jag. Och en mycket kuslig bild av henne själv, där hon för en gångs skull faktiskt tittar rakt in i, ja, vad ska man säga, kameran.
Ja, och rent konstnärligt så finns det ytterligare saker som skiljer den här bilden från många andra. För här har ju färgerna kontakt med varandra.
Mm.
Och nu har helt plötsligt tagit ett akord färgmässigt.
Mm.
De tidigare är ju ganska disparata. Man ser att de bara tagit blått och rött och gult hur som helst. Men här helt plötsligt hänger bilden ihop på ett sätt som många andra inte gör.
Nej.
Och det är klart, om man hade hållit på ett liv till och från målat så får man till slut någon... Man skulle ha sett fortsättningen.
Mm. Mm.
Kan det vara så, tror du Ernst, att hon tog ett beslut att nej, nu jävlar, ska jag försöka göra som de andra eller liksom?
Nej, jag tror inte det, utan hon verkar vara mer egensinnig, men jag tror också att det ser ut som att hon själv är i någon stämning.
Mm. Jo, men det kan ju också vara faktiskt tvärtom. Mm. Att det var när hon slutade försöka som det hände någonting.
Ja, just det.
Och jag skulle otroligt gärna vilja ta med mig det där ackordet ner hit, bort till Bräcktornstrappan.
Mm.
För det finns ett bra lunchställe där. Kan vi käka det?
Mm. Det låter bra.
Vad säger ni?
Ja,
Tack till er alla som har lyssnat. Tack till dig, Ernst.
Ja, tack för det.
Det var ju synnerligen trevligt att få den här initierade konstnärliga aspekten på detta.
Det var lyxigt, tycker jag.
Ja.
Det här har vi drömt om.
Tack till alla, och tack till även Carlsons förlag som brukar hjälpa oss ibland. Och hitta.se, ni vet, så fort vi säger en adress eller två, gå in och kolla, därför att då får ni direktkontakt. Det är värdefullt. Vi hörs. Ha det fint.
Hej.
Men då måste vi nog säga adjö till barna, va? Hej då, och vi ses imorgon.
Sigge, kan du minnas Norrmälarstrand från sura vetravarsdag? Minns du breder, högar av sten och sand och kajen, vilket liv det var. Minns du...
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.